God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och bibelförklaringar kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Och vi har kommit till del 76.
Välkomna till Andreaskapellet och till bibelförklaringen idag som ska handla om Jesu korsfästelse. Men låt oss börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi har möjlighet att läsa vittnesbördet om dig och om vad du har gjort i Matteus evangeliet. Vi ber att du ska verka genom tid och rum på ett sådant sätt så att det kommer direkt till våra sinnen och våra hjärtan. Herre, ta bort allting som står emellan dig och oss. Ta bort sånt som kan räknas till våra egna förutfattade meningar, våra egna tankebyggnader och föreställningar, om de står i vägen för ditt evangelium. Tala in i våra hjärtan, Herre, direkt, och upplys vårt inre så att vi kan tänka dina tankar, ta emot ditt evangelium och se världen med nya ögon, med dina ögon. Vi ber att du ska verka i vår gemenskap och våra relationer, i våra sammanhang, såväl som vi ber om att du ska verka i våra liv. Helga oss efter din vilja. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Förra tisdagen minns jag att vi slutade med någonting som egentligen är ganska svårt, eller som man inte hör så ofta och kan vara svårtillgängligt, men har man väl sett det så är det inte så märkligt. Vi talade om hur Herren Jesus ensam egentligen kan uppfylla lagen. Därför att uppfylla lagen, det innebär ju två sidor, både en positiv sida och en negativ sida. Den positiva sidan är förstås att göra allt som lagen säger, att vara syndfri, fullkomlig, fullborda lagen. Men den negativa sidan, det är ju att ta emot lagens bestraffningar. Konsekvenserna utav överträdelserna, det hör ju också till lagens uppgift. Att om någon överträder lagen så ska personen i fråga bestraffas. Då hamnar vi bara i den situationen att om någon nu bryter lagen, och det gör vi ju alla, det finns ju ingen människa som inte gör det, då skulle vi alltså bestraffas, vi skulle vara de som hängde på korset, för att uttrycka det så. Det är bara det att det skulle inte göra någon skillnad, därför att om du och jag hängde på korset eller om du och jag bestraffades, så är det inte mer än rätt. Vi är ju överträdare, då ska vi bestraffas. Så det måste till någon alldeles särskild person för att kunna uppfylla både lagens positiva sida och lagens negativa sida. Ska man uppfylla lagens positiva sida så måste man vara syndfri och fullkomlig. Och egentligen så är det den personen också som kan uppfylla den negativa sidan. Men den som är fullkomlig behöver ju inte bestraffas med döden egentligen. Så när det nu händer, så fullbordas inte bara lagens positiva utan också dess negativa sida, och lagens hela arsenal utlöses dessutom över en person som är oskyldig. Försoningen har ägt rum alltså. Det finns bara en som kan försona världen med sig själv, så att säga. Det är ju Gud som genom Jesus Kristus försonar världen med sig själv. Det är inte ens teoretiskt möjligt för någon annan än han själv att göra det. Det här är kanske som sagt å ena sidan inte så enkelt att förstå, å andra sidan så är det inte så märkvärdigt. Jag hoppas att jag kunde göra det här begripligt. Men jag har känsla av att det också har att göra med det här täckelset som vi människor har för våra ögon. Att är man i en position där man inte vill förstå det, ja, då är det helt omöjligt. Och man kanske till och med hör det jag säger och begriper att Guds messias måste lida och dö och uppstå. Och ändå kan det vara svårt att bejaka det eller förstå det i ordets djupare mening. Men salig är den som förstår det. Och salig är den som förstår att det här sker för min skull. Att det här är någonting som jag har nytta och glädje av. Det här är någonting som gör att jag kan tas in i Jesus Kristus på ett sådant sätt som jag blir identifierad med Jesus på ett sådant sätt så att allt det han är, allt det han har gjort, det är också jag, och det har också skett i mig och i mitt liv. För så är det ju. Vi överlämnar oss i Jesus, vi tas in i Jesus Kristus, och allt det som han har genomgått, det har också vi genomgått, för vi är i honom. Och det är ju fantastiskt. Nu kan man ju å andra sidan säga så här också, om vi ska ha med den mänskliga sidan av det hela, att ja, det har skett. Och hur har det skett då? Jo, det har skett genom tron. Det betyder inte att det är overkligt. Det har verkligen ägt rum. Och mitt dop är ju ett tecken på att det verkligen har ägt rum. Och jag tror att mitt stenhjärta, som jag kallar det så, när jag inte har någon gemenskap med Gud utan bara lever för mig själv, utan tanke på Gud eller på min medmänniska, det där stenhjärtat har bytts ut på ett verkligt sätt. Jag har fått hjärta för Gud genom Jesus Kristus, fått hjärta för andra människor. Det är på nyttfödelsens under. Det är verkligen en ny situation. Samtidigt så är det naturligtvis så att det har bara börjat. Det som har börjat i mitt liv ska nu förverkligas. Varje dag, varje vecka, varje månad, varje år, så länge jag lever. Och det är helgelseverket, detta förverkligandets verk, det pågår så länge som jag lever i den kötsliga naturen. Det som har hänt är emellertid att allt det som Jesus har gjort i sin död och sin uppståndelse har så att säga flyttat in i ditt liv. De himmelska evangeliska krafterna har börjat verka. Och då tänker du och då tänker jag att ja, men det är ju underbart, det är fantastiskt, då får vi del av himmelriket. Ja, det är det. För den nya människan, för trons människa. Men för den gamla kötsliga naturen, som du också är en bärare av, så är det inte alls något evangelium. Därför det betyder att korset är rest i den gamla människans natur. Därför så har den gamla människan i dig, så att säga, din kötsliga natur, den är dömd till undergång, och det ska du också få uppleva. Du ska få uppleva avklädandet så länge du lever. Miraklet är ju då att man mitt i detta ändå kan ha hoppet och ändå kan ha en glädje i detta, därför att jag vet att också det ligger i Guds händer och att Gud är den som utövar sitt herravälde i mitt liv. Det här tror jag är viktigt att återkomma till. Nu kommer vi kanske inte göra det just i Matteus evangeliet, men under kommande år, om jag uttrycker det så lär vi komma tillbaka till det här många gånger. Och det är viktigt därför att alla förmaningar och uppmaningar som aposteln Paulus till exempel ger, att vi inte ska synda, vi ska göra si och vi ska inte göra så, bygger ju på det här. Alltså han säger, ni ska inte synda. Varför säger han det? Inte för att moralisera, för han vet att vi egentligen så kan vi inget annat än att synda. Allt vi gör är bristfälligt och felaktigt. Men varför förmanar han oss då? Jo, han förmanar oss därför att det finns ingen framtid i det. Om du syndar medvetet eller omedvetet, om du investerar i din gamla natur, så kan du väl göra det, men du har ingen framtid. Det är för syndens lön är döden. Du skördar endast fördärv och död när du investerar i dig själv. Och det vill ju inte Paulus att du ska skörda, eller att jag ska skörda. Därför så säger han, synda inte så kanske ni slipper den biten. Det är alltså inte moral, utan det är omsorg om att vi ska satsa på den nya människan. Vi ska satsa på att ta emot och leva av evangeliet. Det är det vi ska leva i. Det är det vi ska utveckla. Vi ska försöka, om jag uttrycker det lite naivt kanske, vi ska försöka älska Gud mer och mer. Leva av hans kärlek och stå ut med oss själva och älska våra medmänniskor. Det är det vi ska satsa på. Inte att synda. Därför att synden har ingen framtid. Men livet i Kristus i den helige ande som har börjat, det har en framtid. Därför satsa på det, så kommer andens frukt att få växa till och vi kommer att mogna i Kristus. Det är enkelt recept. Men det begriper man ju inte om man inte först ser själva grundförutsättningen, det vill säga hur nära vi är intagna i Kristus. Att det här med som Jesus gör på korset i sin död och uppståndelse, att det är någonting som direkt berör det som sker i min egen mänskliga natur. För vi är sammankopplade med varandra. Allt det han går igenom här sker i min kropp och i din kropp. Och när vi ser det, då förstår vi också fortsättningen. Så där slutade vi. Jag ville bara fylla på lite grann från förra gången. För att jag minns själv när jag just såg det här med att egentligen bara är han som är fullkomlig som kan uppfylla lagens negativa sida. Vilket stort evangelium det var för mig. Vilken glädje det var plötsligt att få läsa om korsfästelsen. Därför jag förstod den. Förstår man den inte och kan man inte se meningen med det hela, då är det bara elände. Då är det bara tortyr och det är gisselslag och det är spikar och det är hån och allt detta. Va? Och det är det förvisso. Men man kan se igenom det. Så ser man någonting alldeles underbart. Nu ska vi läsa där vi slutade förut. Jag tror vi har gjort till och med vers 26. Alltså Matteus 27 till och med 26. Och vi börjar alltså på vers 27. 27. Därefter tog landshövdingens soldater Jesus med sig in i pretoriet. Och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel. Vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand satte de en käpp. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sa: leve judarnas konung! Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. Det här gisslas alltså Jesus, eller gisslingen börjar på landshövdingens pretorium, alltså landshövdingens palats. Man tror att ni som har varit i Jerusalem, så vet ni att på tempelplatsen så står nu den här klippmoskén. Och precis bakom den, alltså norrut, där låg Pilatus plats. Och där går muren då på högersidan mot Oljeberget, och porten där heter Lejonporten eller Stefanusporten. Och precis när man går in vid Stefanusporten, kommer alltså in bakom tempelplatsen, så finns Betesdadammen. Där finns Sankta Annas kyrka idag, alltså Jungfru Marias mamma och Jungfru Marias hem, barndomshem finns där. Och så finns, om man går bara några hus ytterligare och sen dör in till höger, så kan man gå ner ett antal trappor och då kommer man ner till den ursprungliga nivån. Där kommer man ner på en plats som heter Litostroton. Litostroton har alltså att göra med stengolvet. Så där kan man se den gamla vägen som gick igenom pretoriet. Och när vi är nere där med grupper, så brukar vi tala om det här och intyga att det här verkligen är de stenarna som fanns, den gata som fanns på Jesu tid. Och vi brukar också faktiskt ta av oss om fötterna och gå där barfota. Och det är en upplevelse för gruppen att få gå barfota på samma stenar som Jesus har gått på. Och där finns också inristat på ett ställe i golvet ett spel som romerska soldaterna roade sig med på lediga stunder. Ett tärningsspel. Så hade man huggit in i stenplattorna, själva spelplanen så att säga. Och det läser man också om i evangelierna, och då kan man se det som ett exempel att där, här kan de ha suttit. Det är på den här platsen som nu Jesus gisslas. Man kan säga att bestraffningen av Jesus består av tre delar. Den första delen är tortyren. Den andra delen är korsvandringen ut, alltså Via Dolorosa. Och den tredje och sista delen är själva korsfästelsen. Så bestraffningen är tortyren, den ingår i bestraffningen. Där ingår korsvandringen, att han ska gå ut utanför stadsmurarna. Förskjutandet av honom, utstötningsmekanismerna, och där ingår också själva korsfästelsen naturligtvis. När man läser de här verserna 27 till och med 31 som jag läste nu, så ser man ju då hur de behandlar Jesus. Det här hånet som finns här, när de klär av honom kläderna, vrider ihop en krona av törnen och så vidare, spottar på honom och hånar honom genom att falla på knä och säga leve judarnas konung. Det hånet ingår inte i bestraffningen. Det här är någonting som de gör utöver den tredelade bestraffning som jag talat om. Jag sa det när vi höll på med förhöret här, så antydde jag någonstans att någon av forskarna har visat att det finns åtminstone 14 fel som man begår i den här förhörsceremonin, och att det var alltså en kriminell handling mer eller mindre. Jag tappar ordet. Vad heter det när man har en sån rättegång som inte är giltig? Ja, skenrättegång. Det var ett annat finare ord jag letade efter, men det spelar ingen roll. Justitiemord, precis. När vi talar om det här som ett justitiemord. Det här hånet som finns här är ju samma anda, i samma riktning så att säga. Det är som om det inte var nog med det som han skulle gå igenom, så utsattes han för det här hånet. Och ni ser ironin i det hela. Nu var Jesus tydligen anklagad här för att vara en politisk upprorsmakare och en kung. Och det var ju också vad man satte som anklagelseskrift ovanför den korsfäste. Jesus från Nasaret, judarnas konung. Så det var det han blev dömd för, vilket ju i och för sig inte var... Det var ju inget brott, det var ju inte det som var den egentliga orsaken. Om vi går tillbaka så var det ju det här att han hade hädat mot Gud och att han hade sagt att det var Messias. Det var ju det som var anklagelsen, som var dödsdomen enligt judisk perspektiv. Det är bara att det höll ju inte när man kom till Pontius Pilatus. Så gjorde man om det till en politisk rättegång, men Pilatus genomskådade, han ville inte vara med på det, men de får igenom det här i alla fall. Och de hånar honom för att han är en kung. Han är ju en kung. Så det jag menar med en ödets ironi, när man klär honom i den röda manteln och sätter en krona på hans huvud och en käpp att regera med och faller på knä för honom, så är ju allt detta, det är ju riktigt så att säga. De gör det som är rätt och ändå är det så fel. Men det finns ett indirekt gudomlig ironi i hela det här skeendet. Sen kommer vi då till vers 32. På vägen ut fann de en man, Simon från Cyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om den. Sen satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas konung. Jag tänkte på det också här i övergången, när till och med soldaterna hånar Jesus. Hela världen är emot honom. Kommer ni ihåg hur det började i Matteus evangeliet? Det började med att Satan frestade, djävulen frestade Jesus, bland annat med den frestelsen att han skulle få hela världen. Och Jesus tackade nej till det. Nu får han hela världen, men hela världen emot sig istället. Och jag tror att man ska stryka under det här, att det verkligen är hela världen, hela mänskligheten. Det är inte bara vissa personer eller den här pöbelhopen, ännu mindre bara judar, utan det är hela mänskligheten som är emot honom. Och då kan man tycka att det låter grymt i överkant, eller kanske att det låter som en övertolkning, men det här är ju viktigt ur teologisk mening, att ingen står upp tillsammans med Jesus, utan den här sista biten, den gör Jesus själv. Till och med lärjungarna övergav honom och flydde åt alla möjliga håll och kanter, vet ni, i Getsemane. Han är alldeles ensam, och vi kommer längre in i texten, så ser vi att till och med rövarna på korset förnekade Jesus, eller vad uttalas illa om Jesus. Han har hela mänskligheten emot sig, därför att han ska bli hela mänsklighetens herre och frälsare. Här står att de var på väg ut, och jag tror att i vers 32, på vägen ut fann de en man, Simon från Kyrene. Jag tror att det finns en tanke där hos Matteus när det står på vägen ut. Det var visst på det sättet att de var på väg ut, men de var på väg ut ur Jerusalem, ut genom stadsmuren. Och det betydde också i bildlig mening att han fick gå ut ur den sociala gemenskapen. Han drevs ut med hugg och slag. Han fick lämna den judiska religiösa gemenskapen. Han blev en utstött. Han blev en förbannad, som det står i femte Mosebok. Och då har han tydligen blivit så pass misshandlad så att han inte orkar bära korset. Det hörde ju till smäleken att man skulle få bära sitt eget kors. Korsfästelsen var ju, jag vet inte hur vanlig det var just i Jerusalem, men som romersk avrättningsmetod så var den ju vanlig. Det berättas om, jag kommer inte ihåg i vilken skrift det är nu, men en annan, inte Nya Testament, utan någon annan skrift ifrån den här tiden, hur, vilken kejsar det nu var, om det var samma kejsar eller om det var kejsaren efter eller ner, och det ska låta vara osagt, hade ju korsfäst 2000 människor. 1000 på vardera sidan om vägen, som en allé in till den romerska staden. Och när man korsfästes så var det i regel en väldigt, det var ju en grym avrättningsmetod som var förenad då med just den här smäleken, att man hängdes ut, att man var som en förbannad som ingen ville ha att göra med, upphängd för allmän bespottelse. Det fanns de som levde både 2-3 dagar innan de dog. Och dödsorsaken vid korsfästelse är kvävning. Och det går till som så, har det berättats mig, att när man hängdes på korset, så för första så slog man inte spikarna i handflatan, för det skulle inte hålla att hänga i handflatan, utan man satte spikarna i handloven. Noggrant placerade vid sidan om stora kroppspulsådern, för då slår man i kroppspulsådern så förblöder man ju ganska snart, förmodligen, så att den fick man inte skada, utan man slog i spiken så att man helt enkelt hängde på handloven så, utan att kanske blöda någonting. Och så när man hänger på korset så satte man också i regel ett fotstöd under fötterna, vilket ju leder till att en korsfäste kan resa sig upp och få fria andningsvägar. Och det hade man kraft att hänga på det sättet, som man hade det stödet under fötterna i både 2-3 dagar, sägs det. Hade man inte det fotstödet, eller när man ville förkorta lidandet, slog bort det fotstödet, så sjunker man alltså ner och kvävs av sin egen kroppstyngd, så att luftvägarna snörps av helt enkelt. Nu är det ju ovanligt när man kommer till Jesus att han dör så snabbt. Han hänger på korset i endast ett antal timmar. Och tydligen så är det så att den här tortyren som har pågått in i pretoriet har tagit honom så hårt. Och det är inte så underligt, därför att den typen av tortyr som det omvittnas om här, den romerska gisslingen, var inte alla som överlevde den. Jesus överlevde den, men det var som sagt inte alla som gjorde det. Då fick man ju bindas fast vid en påle, och så piskades man då av stora kraftiga soldater som la hela sin kraft bakom. Då hade man alltså ett gissel som i den övre halvan förgrenade sig i flera stycken remmar. Och i remmarna så fäste man också små benbitar som alltså trängde igenom huden när man slog. Och när man då drog, så drog man ju upp huden. Och 40 slag var tillåtet, och det var som sagt inte alla som överlevde det. Man brukade slå 39 slag för att man skulle inte då få överskrida 40 slag, så därför slog man 39. Paulus lär ha råkat ut för det här 3 gånger, vill jag minnas han skriver i något brev, och överlevt alla 3 gångerna. Nu vet vi inte här om de höll sig till de här 39 slagen eller hur det nu var, men om ni inte har sett filmen The Passion of the Christ, hur många är det som inte har sett den? Så rekommenderar jag faktiskt att ni tittar på den. Jag rekommenderar så mycket, även om det är en otäck film, och även om man kan naturligtvis diskutera ett och annat efteråt. Kan man ju alltid göra med alla filmer och alla böcker. Och det kanske är en del av sättet att tränga in i ett budskap eller genom att bearbeta det. Men jag rekommenderar den så mycket så att jag har faktiskt hört mig för, eller inte jag utan Mattias har hört sig för. Nej, det var Henrik, jag spelar ingen roll som hörs för. Så att förmodligen kommer vi hyra biografen i Stilla veckan och be att få in den här filmen The Passion of the Christ och visa den på onsdagen då innan skärtorsdagen. Då har ni möjlighet att titta på den. Den handlar ju om de här timmarna ifrån Getsemane och så förhöret, gisslingen, Via Dolorosa och själva korsfästelsen. Och den är mycket realistisk, det är därför den är så otäck. Det finns de som menar att filmen frossar i våld och frossar i att det är alldeles för mycket blod. Men de som tycker sig förstå det här säger att det var sannolikt så det såg ut helt enkelt. Fruktansvärd händelse. Och här orkar alltså inte Jesus bära korset. Nu var det nog inte så att det handlade om att bära korset, för att det vanliga var att man bar tvärbjälken till korset, även om det man kallade det för att man bar sitt kors. Själva pålen stod uppställd ut på Golgata, men tvärbjälken bands fast. Man bands fast på tvärbjälken och så fick man bära den. Och den lär enligt uppgift, en annan bok som jag läste för ganska många år sedan, författaren heter Bishop faktiskt. Och den fanns på svenska, eller finns på svenska. Den boken heter Den dagen Kristus dog, om jag minns rätt. Den rekommenderar jag också. En tjock lunta på, jag gissar, 400 sidor. Men man läser den nästan i ett streck. Den handlar också bara om själva den här korta tiden, den sista halva dygnet kan man säga. Men är då beskrivet så att säga i detalj. Och enligt den boken så skulle den här tvärbjälken, om jag minns rätt, det är många år sedan jag läste den nu, men somligt fastnar ju, väga 12 kilo. Och 12 kilo är inte så där jättemycket att bära på sina axlar. Men tydligen var det för mycket för det tillstånd som Jesus befann sig i. Nu är han på väg ut ur den religiösa gemenskapen, kan vi läsa det som i vers 32. Han skulle stötas ut som en förbannad. Och då, när han inte orkar längre, han faller både en och två gånger, så står det att de romerska soldaterna tvingade Simon från Kyrene att bära korset. Så de använde sig av ockupationsmaktens rätt att faktiskt tvinga en medborgare till att göra det här. Det kunde de naturligtvis göra med den politiska makt som de besatt. Och det verkar som att Simon från Kyrene är på väg in. Han kanske är på väg in i Jerusalem för att fira påsk. För det är ju påskhögtiden man kommer nu från alla håll och kanter till staden. Man har kommit under tillredelsedagen. Man kommer också under den första påskdagen. Och så är man på väg in i Jerusalem. Och Simon från Kyrene en. Han var, vad jag förstår, ifrån Rom. Ja, han var från Kyrene förstås, som det står här. Men han är omnämnd i Markus evangeliet som far till Alexander och Rufus. Och de vill jag minnas omnämnda i Romarbrevet också. Och bodde alltså i Rom. Men det betyder att om han är omnämnd som Alexander och Rufus far, så har ju Markus skrivit det därför att Alexander och Rufus var välkända i den kristna församlingen. Det är alltså sannolikt att Simon från Kyrene, som kanske knappast var någon kristen, för kristendomen har ju knappt börjat i det här läget, det börjar ju efter korsfästelsen och uppståndelsen, att han har kommit till tro. Och jag vill minnas att det antyds också i den här filmen The Passion of the Christ. I alla fall så har hans söner kommit till tro och var välkända i den kristna församlingen. Så nu tvingar de honom att bära hans kors. Och att bära korset, och uttrycket har vi ju talat om tidigare när vi kommenterat, om det var i 10:e kapitlet eller vad det var någonstans. Att det handlar ju om att säga ja till efterföljelsen. Jag sa här inledningsvis att korsets verklighet har ju flyttat in i ditt och mitt liv. Flyttat in i våra sammanhang, in i våra kroppar. Så i den meningen så bär ju vi korset också. Och vi bär det frivilligt. Men vi vet att det innebär död för den gamla människan. Men vi bejakar vår egen död. För vi vet att vi är dödliga hur som helst. Så det kan vi bejaka därför att vi har ett hopp i det här. Nu står det ju inte så om Simon från Kyrene när han bär korset att han såg det på det sättet, men här ser man återigen hur man kan förstå bibeltexten också i bildlig mening. Och vem vet om inte Matteus har formulerat sig på det här sättet därför att det ska bli uppenbart. Här står det att han blev tvingad att göra det, men det kanske blev frivilligt så småningom. Det verkar så om man får tro hans söner. Matteus skriver inte så mycket om själva korsfästelsen. Vi ska se här. Vi läser vidare ifrån vers 38. Tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar. Hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset." Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldsta gjorde narr av honom och sa: "Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son." På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vi kan bara lägga märke till uttrycket här: Guds son. Det finns ju 2 gånger där. Om du är Guds son, stig ner från korset. Eller i vers 43: han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt att jag är Guds son. Det är också ett eko från de 1:a kapitlen och ifrån frestelseberättelsen. För frestelseberättelsen om att han skulle förvandla stenar till bröd, eller att han skulle hoppa ner ifrån templets tak, eller ja, tempeltornet. De där frestelserna, de utgick ifrån det som var själva grundfrestelsen, nämligen: om du är Guds son, så bjud att dessa stenar blir bröd. Alltså djävulen i kapitel 4 ifrågasätter Jesu person. Ifrågasätter hans identitet. Det handlar inte om vad han gör. Det handlar inte om vad han säger. Hans undervisning. Hans predikningar. Det handlar om hans person. Vem är du? Du är väl inte Guds son? Där sitter frestelsen. Det är det som Jesus kämpar emot. Och de där frestelserna som han stod emot i frestelseberättelsen, genom att inte bevisa att han är Guds son, de kulminerar nu här när han hänger på korset. Nu är det inte bara djävulen som talar till honom, utan nu är det flera olika djävlar som talar till honom genom människor runt omkring som säger: om du är Guds son. Det som han, djävulen, inte lyckades med i kapitel 4 lyckas han inte med här i kapitel 27 heller. Jesus förnekar inte sin gudom. Han tar inte den gudomliga makten i anspråk. Därför i frälsningsverket ingår att han blir en människa och lever som vi. Han är vår ställföreträdare. Han räddar inte sig själv genom att kalla ner massa änglar i ett semane som ska strida för honom. Eller genom att kliva ner från korset. Utan han biter ihop, om jag får säga så. Eller kanske ännu hellre jag skulle vilja lyfta fram det som står i vers 43. För det tror jag verkligen stämmer i det här läget. Det står: han litar på Gud. Han litar på Gud också den här stunden. Och att vi ska tänka på de verserna särskilt, det beror på det som står sen i vers 46. Vi tar och lägger till vers 45 och 46 också. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Och då är det som så att Matteus, han frossar ju inte. Han är inte detaljerad i beskrivningen av korsfästelsen. Alltså hur de slog i spikarna eller andra såna här detaljer som man skulle kunna tänka sig att han la ut liksom mera detaljerat för att slå an på någonting eller vädja till oss. Den är inte sentimental, texten, på det sättet. Så han konstaterar bara i vers 38 att han korsfästes. Det är allt som står. Tillsammans med honom korsfästes två rövare. Bara ett konstaterande. Men han är ute efter att lyfta fram de teologiska sanningarna, som jag också har försökt göra så här långt. Och det kan vi göra nu ännu mer när vi kommer till vers 46. Eli, Eli, lema sabachthani. För det är ju ett citat från Saltaren 22. Det känner ni till. Och när det gäller Saltaren 22, som jag tror att om ni slår upp i biblarna, ni som gör det, så gör vi det nu. Saltaren 22. Man märker det i beskrivningen, inte bara i det här kapitlet i Matteus 27, utan i hela Matteus evangeliet, hur noggrann Matteus är att citera Bibeln för att det är gamla testamentet, alltså för att det ska gå i uppfyllelse. Och hur han hänvisar till gamla testamentet och anför versar från gamla testamentet. Och inte bara versar, ibland citerar han inte versarna utan bara antyder, så får man hela Zakaria-profetian till exempel stämmer plötsligt in, hela mönstret där. Och här är det på samma sätt med Saltaren 22. Och när man läser Saltaren 22 så ser man, jag har skrivit upp här, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versar i Saltaren 22 som är direkt, eller indirekt rättare sagt, återgivna i Matteus 27. Jag ska visa er, ni känner till Saltaren 22. Som för övrigt, det kanske jag också ska säga, för det är nog en poäng med det här. Saltaren 22 räknas inte som en messiansk psalm. Det finns ett antal saltarsalmer, till exempel Saltaren 2 och Saltaren 10 och ett antal till, som kallas för messianska psalmer, därför att de handlar om Messias, det vill säga de handlar om Israels kung. Israels kung var ju den smorde. Den smorde är ju Messias. Så Messias är ju Israels smorde kung. Sen blev ju detta en idealiserat också, så att det blev en sorts konungarnas konung, Messias, alltså när Gud själv blir då konungarnas konung, herrarnas herre, Messias med stort M, om jag säger så. Den här Saltarsalmen 22 är inte en sån messiasalm som man skulle kunna tänkt sig, utan Saltaren 22 handlar om en vanlig människas lidande. Och då kan man undra varför Jesus citerar den. Jag tror av samma skäl som tidigare, alltså det har med inkarnationen att göra. Jesus solidariserar sig genom att bli människa med alla människor. Och inte minst, eller särskilt kanske vi ska säga, med alla lidande människor. Därför citerar han Psaltaren 22. Han blir det lidandes lidande, om vi tar det, så att säga, det åt andra hållet, paradoxen. Därför så citeras Psaltaren 22. Och därför så är det, den ska den tillämpas på Jesus. Inte som Messias, utan som det lidandenas, lidandets lidande. Identifierar sig med oss alla. Och det är ju en stor tröst för oss kristna att han citerar Psaltaren 22. Därför att när vi tycker att vi har motigt, och när vi drabbas av svårigheter och av sorg, och självförvållat eller inte, när vi drabbas av ångestens natt, så ska vi veta att Jesus är där. Han är närvarande då. Det är inte så att Jesus bara är närvarande när det är medgång och vi blir välsignade och vi får bönesvar. Utan det är kanske så i ännu högre grad att han är närvarande i våra motgångar. När vi misslyckas. När vi lider ut ångestens natt. När vi tycker att vi förlorar tron. Då är han som närmast. Så ska vi förstå det här med Psaltaren 22. Och då ser ni där i den andra versen. Så börjar Psaltarpsalmen som så: min Gud, varför har du övergivit mig? Det kände ni igen ifrån Matteus 27:46. Jag kanske kan säga Matteus versen också, så ser ni uppfyllelsen. Det står också vidare här: min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte, och om natten men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Där har jag framförallt strukit under det här med att han ropar. Vid nionde timmen står det i Matteus 27:46, och det står också i 50:e versen 27:50. Jesus ropar än en gång med hög röst. Han ropar det här som jag läste i Psaltaren 22, vers 3, 4, 5. Det ligger i det här ropet, om vi nu ser det teologiskt. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Nu är jag den som ropar till dig. Min Gud, min Gud. Vi läser vidare i vers 7. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Där har jag inte skrivit upp det i min uppställning, men det slår mig nu när jag läser det. Jag är en mask och inte en människa. På hebreiska så skulle det här mask kunna översättas med liten orm också. Och jag tror att associationen vi ska göra här med en liten orm, det är den associationen som du hittar i Johannes evangeliets tredje kapitel. Där Jesus säger om människosonen att han måste upphöjas så som ormen upphöjdes på en stång i öknen. Ni vet hur det var när Moses hade slagit läger i Sinai. Och folket knorrade mot honom och emot Gud. Så kommer det in giftiga ormar. Och de dör ju av det här ormgiftet. Och Moses får då höra när han söker Guds frälsning, att han ska ta en orm, en kopparorm. Och så ska han fästa den, alltså korsfästa den på en stång. Och sätta upp den ibland folket. Och så ska var en som ser upp på denna orm bli vid liv. Den här ormen är ju också en bild av den förbannade. Som blir förbannad i vårt ställe. Jag tror att man mycket väl kan läsa in det i de här orden här. Som ju Psaltaren 22 är en profetisk text om korsfästelsen. Jesus säger: jag är den kopparormen. Jag är den lilla ormen. Jag är en mask och inte en människa. Jag förlorar mitt människovärde. Jag blir gjord till en förbannad. Jag är utstött ur gemenskapen. Jag är ingenting. Hånad av människor. Det läste vi om i både den ena och den andra versen. Till exempel Matteus 27, vers 39 och vers 43. Hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen. De skakar på huvudet. Så stod det också i de där verserna. Matteus 27, 39, 43. Anförtro dig åt Herren. Lita på din Gud, läste vi. Han ska befria honom och rädda honom. Han har ju honom kär, den älskade sonen. Son den som, till vilken jag har behag. Det är han vi talar om. Vi skulle kunna gå igenom hela salten 22, men jag hoppar vidare här. Vers 15, kanske 16 än mera. Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad. Och det jag tänker på då är de där orden där Jesus säger att han törstar. Eller där de ger honom vin att dricka, för han håller på att torka ut. Som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Det har jag kommenterat tidigare, att det är olyckligt att man i Bibel 2000 har tagit bort det här. Mina händer och fötter har de genomborrat. Det står det, mina händer och fötter har skrumpnat. Och hur kan man göra en sån tokig översättning? Ja, båda översättningarna är riktiga. Ja, men begriper man då inte att det är en profetisk text och att det måste vara genomborrat? Nej, det är det man inte gör. Utan man behandlar varje bibelbok för sig, utan hänsyn, utan relation till de andra bibelböckerna. Därför så väljer man det här. Och då väljer man att översätta med genomborrat, kanske till och med för att markera att de inte hänger ihop. Men Bibeln är given till den kristna gemenskapen. Och ska förstås i den kristna gemenskapen. Kan bara förstås i den kristna gemenskapen. Och i den kristna gemenskapen så är det ju uppenbart att det här är en profetisk text. Som handlar om Jesu korsfästelse. Och varför säger jag att det är uppenbart? Ja, därför att Jesus själv citerar den ju. Han säger ju, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är klart att det hänger ihop. Han citerar den ju. Så att bortse från det, det tycker jag är lite långsökt. Lägg märke till att det här står då i folkbibeln som jag har. Mina händer och fötter har de genomborrat. Alltså det är själva korsfästelsen. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. Det är också hör ju också till korsfästelsen. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Det har vi i Matteus 27, vers 35. Så ni ser på, i vers efter vers, detalj efter detalj, så finns det med i Matteus evangeliet. Det är inte återgivet sentimentalt, för ingen romantiserad korsfästelsescen. Den är visserligen detaljerad, men inte vilka detaljer som helst. Utan det är de profetiska texterna som går i uppfyllelse. Och det är skillnad. Han skriver alltså de här detaljerna, lyfter fram de här detaljerna för att vi ska förstå att det hänger ihop med Saltaren 22. För att vi ska förstå att Guds Messias har blivit en lidande bland alla andra lidanden som kan identifiera sig med Saltaren 22. Nu är det emellertid så att vi har det bästa kvar. Därför att när Jesus citerar Eli, Eli, lema sabachthani, Saltaren 22, så har han ju med sig hela Saltaren 22 i det här ropet till sin Gud. Och när jag säger att han har med sig hela Saltaren 22, så är det som är mest intressant det som kommer i den andra halvan, som visserligen inte finns återgivet i Matteus 27, men däremot i kapitel 28. Jag tänker på det som står till exempel, ja, vi kan ju ta från vers 23, men vi kanske inte ska läsa allting. Men låt mig få visa på några saker, så ska ni själva kunna räkna ut vad jag syftar på. Vers 23. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Vers 25. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade. När han ropade lyssnade han till honom. Vi ska se hur mycket vi ska läsa. Vi kan ta slutet på vers 27 också. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä, alla de som far ner i stoftet. De efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet. För det folk som ska födas, han har gjort det. Så hela den andra halvan av Psaltaren 22 handlar ju om uppståndelsen. Det handlar om den härliga framtid som ska finnas efter det här lidandet. Det handlar om hur allting ska vändas till det bästa. Det ska till och med bära en sån god frukt så att alla jordens ändar i vers 28 ska tänka på det. Hedna folkens alla släkter ska omvända sig. De ska böja knä och tillbe inför honom och så vidare. Det här tror jag måste ha funnits levande i Jesu Kristi sinne när han hänger på korset och ropar Eli, Eli, lema sabachthani. Som de sa till honom när de hånade honom. Nu är det Guds son, så stig ner från korset. Han litar på Gud. Ja, han litar på Gud. Han har lagt sitt liv i Guds händer. Han litar på Gud. Han kan den andra halvan av Psaltaren 22. Och jag kanske ska säga en sak till här. Jag är inte riktigt färdig med det här, men vi ska försöka knyta ihop det hela. I folkbibeln så börjar vers 45. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker. Jag vet inte, för jag har inte hunnit titta efter det, men hur det står i andra översättningar. Men är det någon som har en översättning där det börjar men vid sjätte timmen kommer stort mörker? Ingen? Är det för att vi alla har folkbibeln eller? Ja, ni kan titta i de övriga bibelöversättningarna, och kanske särskilt då 1917 som var kanske mera texttrogen på det sättet. Det står alltså men i grundtexten. Men vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker. Och då menar kommentatorerna att det här ordet men har en betydelse, teologisk betydelse hos Matteus. Nämligen den att här har nu Jesus utsatts för människors hån och smälek. Han har blivit korsfäst. Men nu kommer Gud själv, Fader själv, in på scenen. Och Gud själv låter hela tillställningen sänkas i mörker. Så det Gud gör, det är att han lägger landet i mörker. Det är ett tecken, dels kanske man kan säga att det är ett tecken på himmelens sorg. Men det är också ett tecken på himmelens närvaro. Hur han omgärdar det som sker nu med sin närvaro i mörkret. Det står i Amos 8 har jag skrivit ner. Jag ska titta vad som står där. Amos är ju på slutet här. Där är jag. Till 8, vers 9. Det ska ske på den dagen, säger Herren, Herren, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid. Och jag ska lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. Jag ska förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag ska klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag ska låta det bli som när man sörjer den enda sonen och låta det sluta som en bitter dag. Alltså ni känner ju igen, om man tänker sig det här som en bakgrund till hela korsfästelsescenen, så känner man igen hur solen lägger landet i mörker mitt på ljusa dagen. Man känner igen hur det blir som när man sörjer den enda sonen. Uttrycket den enda sonen känner vi också igen sen tidigare. Här är alltså Gud själv som låter profetian gå i uppfyllelse. Han omsluter hela skeendet med sin närvaro, visserligen med sorg. Men vem har sagt att Gud inte är närvarande, att Gud inte skulle vara närvarande i sorg och i mörker? Sa jag inte för ett tag sedan att han kanske är som mest närvarande där? Det är så vi ska se det som nu sker. Och Jesus, han säger Eli, Eli, lema sabachthani. Han så att säga bejakar det här mörkret, den här sorgen. Men det finns också att han litar på Gud. Nu går det 3 timmar. För det var vid 6:e timmen som det här, som landet lades i mörker. Och det var det till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropar Jesus med hög röst. Man kanske kan förstå det som att Jesus under de här 3 timmarna väntar på faderns ingripande. Nu har det gått 3 timmar i mörker utan att något genombrott har skett. Utan att Gud har gripit in. Det skulle inte ta 3 timmar, det skulle ta 3 dagar. Så det var ett uthållighetens prov i allra högsta grad. Det finns de som tycker att det är lite underligt att folk säger i vers 47. Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. Att det är lite underligt, för att det måste de väl ha begripit, att det var då ropa på Elia. Vad skulle han ropa på Elia för? Hörde de så fel eller la de in något teologiskt i det? Det är lite svårt att begripa varför de trodde att han ropade på Elia. Visserligen Eli, Eli, lema sabachthani. Man kanske kan identifiera Elia i det där ropet. Men det är ju deras egna språk så att säga. Så det borde inte ha skett. Det finns de som menar att de som stod där runt omkring, åtminstone de som begrep sig på skrifterna, och att Jesus här citerar Psaltaren 22, att de förstod det, men att de tyckte att Jesus passerade gränsen, att det här var övermaga att han citerade den versen, att han skulle ta den till sig som om det var skrivet om honom. Alltså otron ville, förstod vad som hände men ville inte bejaka det, ville inte tro det, och att därför det här att de säger att han ropar på Elia, att det är ett medvetet härmande av Jesus, att man gjorde sig löjlig över honom precis som man hade gjort tidigare. Man förvränger Jesu ord helt enkelt och gör sig lustig över hans rop. En av dem sprang genast och tog svamp och fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Där märker man kanske mer av den här, utav hånet. Låt oss se om Elia kommer och märker honom. Det talar för den tolkningen som jag gjorde först. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och där tror jag vi får sluta av tidsskäl. Jag hoppas att det var god pedagogik att sluta där också.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det här var del 76 ni hörde. Vill du höra dem i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson. Och här efter så kommer sändningen från Missionskyrkan, Radio MF, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka. Hej då.